På det här bladet, jag kan förklara lite av det bladet innan vi börjar. Ni kommer få en sån här lapp för varje ämne som ni har. Och det gör det lite lättare att ta anteckningar, så ni slipper skriva allt för mycket. Men där så skriver ni då in alla bibeltexter. Ämnet, Guds ord är det första ämnet som vi kommer att studera. Och varje bibelstudie som vi har kommer att ha ett tydligt och klart syfte. När vi studerar någonting med människor så vill vi ha ett mål. Och det behöver vara ett tydligt mål. Inte bara att leda dem närmare Jesus eller något i den stilen. Det är inte så tydligt. Det kan betyda vad som helst. Men här är syftet att visa att Bibeln är trovärdig. Och fokus är helt enkelt hur relaterar det här ämnet, den här läran till min relation, min personliga relation med Jesus. Varför studerar vi det här ämnet? Varför är det viktigt att veta om Guds ord? Och det är det vi försöker skriva i fokus. En mening som fångar det här syftet med studiet ur ett andligt perspektiv. Och det är då att Bibeln är Guds ord. Enkelt. Eftersom att det är Gud som talar här igenom. Och då, om vi vill ha en relation med honom så behöver vi läsa den. Och lita på den. Så, när jag ger det här bibelstudiet har jag gett kanske hundratals gånger. Det är lika spännande varje gång. Jag blir så inspirerad av det som står i Bibeln. Och det blir aldrig tråkigt. Men när jag, det här är alltid det första studiet som jag ger till människor. Det är någonting som fångar människors uppmärksamhet. Och gör att de vill oftast fortsätta studera. När jag kommer hem till någon har sagt att jag skulle vilja studera Bibeln. Jag kommer hem till personen eller vi träffas i kyrkan eller biblioteket eller var det än är. Så brukar jag ta fram Bibeln och förklara lite grundläggande om lite bibelfakta. Vad den handlar om. För många människor har aldrig sett Bibeln. Eller inte sett den, men de har hört om den, men de har aldrig läst den. De vet inte hur man hittar i den. Så jag brukar förklara för dem att Bibeln är en väldigt unik bok. Det är inte faktiskt bara en bok, utan det består av 66 olika böcker. De är skrivna av ungefär 40 författare under en tidsperiod på 1500 år på tre olika kontinenter. Jag kan skriva upp det här för er som har anteckningar. 66, 40, 1500 och 3. De siffrorna är bra att komma ihåg när det gäller Bibeln. 66 böcker, 40 författare, 1500 år på tre kontinenter. Ja, just det. Ni ser nedanför ämne, syfte, fokusera och texter. Så står det kommentarer. Och då skriver ni text nummer 1 på nummer 1 här då. Så andra Timoteus 3:16, då kan ni skriva det här och sen kan ni skriva kommentarer till det. Övergångsfraser, illustrationer som vi kommer att använda. Och det fortsätter på baksidan. Och sen på det andra bladet som ni har på slutet så ser ni, då kommer vi till appellen också. Och svåra texter, ifall det skulle vara några sådana. Hur förklarar vi de svåra texterna? Så jag tänkte gå igenom hur jag gör bibelstudiet. Och ni kan ta anteckningar på det. Och använda det som är bra. Som sagt, när jag gör bibelstudiet så går jag först igenom det. Jag förklarar att det finns ett gammalt testamente, det finns ett nya testamente. Så att de blir lite bekanta med Bibeln. Och därefter så säger jag de här frågorna. Att Bibeln är en unik bok. Den är unik av flera orsaker. Den gör unika påståenden om sig själv. Den har ett unikt innehåll och en unik enighet. De tre argumenten är det som vi kommer ta upp i det här bibelstudiet. Jag skriver upp dem. Unika påståenden. Låt mig göra så här istället. De första två texterna, eller de första, nej, fyra texterna. Där fyra. Handlar om Bibelns påståenden. Sedan resten handlar om dess innehåll. Förutom den sista som är bara en appelltext. Men in här så ska vi också prata lite om enighet. Om Bibelns unika enighet. Om vi hinner. Jag säger det från början att till dem jag studerar med, att jag har funnit att Bibeln är Guds röst till min själ. Bibeln, jag berättar min egen erfarenhet, att jag upplevt att Bibeln är Guds röst till min själ. Många människor söker efter Gud. Och att säga det här visar att, om du har upplevt det förstås, att det finns någonting i den här boken där du kan få hitta Gud. Men låt oss gå in på de här olika aspekterna. Först är det påståendet. Bibeln gör unika påståenden om sig själv. Den gör påståenden som i princip ingen annan bok gör i hela världen. Och det är ganska extraordinära påståenden. Och vi ska läsa några av dem. Så jag börjar med att berätta för dem att vi ska gå till en text i Andra Timoteusbrevet, kapitel 3 och vers 16. Och de har kanske ingen aning om vad Andra Timoteusbrevet är. Så då brukar jag hänvisa dem till indexet, eller till, vad heter det? Ja, här i början. Så de kan hitta lätt. Så säger du kan lägga någonting där så är det lätt att hitta vilka böcker jag pratar om. Andra Timoteus kapitel 3 och vers 16. Och någon som har den, ni kan läsa den.
Och han som är fridens herre ger sin frid alltid och på allt sätt.
Var det, förlåt?
Nu hade jag fel.
Var det Andra Timoteus? Nej. Ja, ah, okej.
Du får nog ta det som varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättare liv.
Ja. Så Bibeln säger här, Bibeln gör ett extraordinärt påstående om sig själv. Den säger att hela skriften är inspirerad av Gud. I folkbibeln så står det utandad av Gud. Det är samma sak. Det är som att det är Gud som har andats ut den. Det är alltså Guds ord. Det är ett stort påstående om att den här boken är inspirerad av något övernaturligt. Av Gud. Av universums skapare. Och så ställer jag frågan till dem. Om det här påståendet är sant, skulle du hålla med mig om att då är den här boken den viktigaste i hela världen? Om det är sant. Skulle ni tycka att den var den viktigaste då? Ofta så säger de ja. Sen så går jag till nästa text. Och övergångsfrasen för att komma till nästa text så säger jag helt enkelt, ett liknande påstående hittar vi i andra Petrusbrevet kapitel 1 och 29. Förlåt, 1 och 21. Ett liknande påstående.
Får jag bara säga?
Ja.
När jag har sagt det här, så då får jag att det är en cirkelbevisning. Det är samma som om jag får säga att jag är duktig. Mm. Ingen tror på mig.
Nej, precis. Än så länge så har vi ingenting, inte bevisat något överhuvudtaget. Vi har bara sagt att Bibeln gör stora påståenden om sig själv. Bibeln säger att den är inspirerad av Gud. Men helt rätt som du säger. Jag tänkte ta upp det egentligen efter det här, efter det läste andra påståendet. Men bara för att jag säger att jag kan göra något, så betyder inte det att det är sant. Att påstå något bevisar inte det. Jag kan påstå att jag har 1 miljon euro på mitt bankkonto. Men det gör inte att jag har det. Jag skulle önska att det var så, men det ändrar inte på faktumet, eller hur? Man måste ha bevis för att kunna etablera sina påståenden. Och extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Så om jag gör ett stort påstående, som Bibeln gör här. Bibeln säger, allting i Bibeln är inspirerat av Gud. Wow. Då måste vi förvänta att Bibeln också försöker att etablera det. Att bevisa det på något sätt. Och det är det vi ska göra sen. Men först ska vi bara titta på påståendena som Bibeln gör. Så den personen som hade slagit upp andra Petrus 1:21 kan läsa den.
Det är ingen profetia som burits fram genom någon människas vilja. Utan ledd av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud.
Så här, återigen så står det att det är inte människor som har suttit och diktat ihop Bibeln. Utan Bibeln gör påståendet att den är faktiskt inspirerad av Gud. Så hur ska vi kunna veta om det här är sant? Det är en sak att påstå det som sagt, men det är en annan sak att bevisa det. Hur ska jag kunna veta att det är sant? Jag vill ge två orsaker, säger jag till personen. Jag vill ge två orsaker till att jag tror att de här påståendena är sanna. Och det första är Bibelns profetior. Och det andra är då Bibelns enighet, men jag vet inte om vi hinner med det idag. Ofta så hinner jag bara med det där, men det är kraftfullt nog att svara på det. Vi läste här om att det står ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Vad är en profetia? Så jag brukar ställa frågan till de personer jag studerar med. Vad skulle ni säga? Vad är en profetia? En bra definition av det.
Mm-hmm.
Ja, precis, en förutsägelse. Man berättar någonting i förväg. Och Jesus talade om det här. Jesus talade om det här i Johannes kapitel 14 och vers 29. Så det är min övergångsfras där. Att Jesus talade om profetiorna. I Johannes kapitel 14 och vers 29.
Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.
Så Jesus säger att han säger saker innan det har skett, så att när vi ser att det går i uppfyllelse så kan vi tro. Så hur ska vi kunna tro på Bibeln? Hur ska vi kunna lita på dess påståenden? Jesus säger, titta på profetiorna. Titta på de förutsägelser av framtiden som har ägt rum. Det kommer att styrka er tro. Det kommer att göra så att vi kan tro. I Bibeln så finns det cirka 30% som är profetior. En tredjedel nästan utav Bibeln består av profetior. Förutsägelser av framtiden. Och tänk efter. Om en person kan förutsäga framtiden, vad måste den personen då veta? Det är en lite enkel fråga.
Framtiden,
eller hur? Så den frågan ställer jag till dem. Om någon ska kunna veta, förutsäga framtiden, så måste de veta framtiden. Och vem är den enda som kan veta framtiden? Ja, ingen kan veta framtiden utom någon som står över tiden, eller hur? Vi kan slå upp till den texten i Jesaja 41. Om ni känner att de inte är speciellt insatta i Bibeln så kan man hoppa över den här texten. Men det står i Jesaja 41 och 23. Så här. Det är Gud som utmanar alla falska gudar och han säger: tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något vad det vara må så att vi alla häpnar när vi ser det. Så Bibeln Gud utmanar alla som påstår sig vara gudar och säger: bevisa att ni är gudar genom att förutsäga framtiden. Så om man kan förutsäga framtiden, då är det bevis på att man är inspirerad av Gud. Eller att det är bara Gud som kan förutsäga framtiden. Så det är vårt argument. Om Bibeln kan förutsäga framtiden, då måste de här påståendena vara sanna. Att den är inspirerad av Gud. Och därefter så dyker vi rakt in i en av profetiorna. Jag brukar säga till dem jag studerar med att jag vill dela med mig utav en profetia. Utav en enda utav de många som finns i Bibeln. Och den här profetian har helt förändrat mitt liv. Förstås, ni kan inte säga det om ni inte har gjort det. Men för mig är det sant. När vi går till Daniel kapitel 2. Var entusiastisk. Det här, berätta för dem att de kommer att älska det. För det kommer de att göra. Om ni har ett vittnesbörd, så berätta det här. Berätta ert vittnesbörd. På jättekort tid. Alltså 40 sekunder max. Jag brukar säga att jag var uppvuxen i ett kristet hem. Jag var inte speciellt intresserad av religion och tro överhuvudtaget. Tills dess att jag började... Eller jag tänkte att Bibeln... Man kunde inte vara intelligent och kristen samtidigt. Tills dess att jag började att läsa Bibelns profetior. Och det förändrade min syn helt och hållet på det. Någonting sånt i den stilen. Hela den här profetian förändrade hela mitt liv. Och då går vi in på Daniel 2. Och jag tänkte bara göra en överblick. Jag antar att de flesta av er är väldigt bekanta med Daniel 2. Och så det här är inte i syfte att undervisa er om vad det säger. Utan bara för att ge ett exempel på hur man kan berätta det för andra. Jag brukar ge bakgrunden innan jag går in på Daniel 2. Jag berättar att Daniel levde. Daniel var en person som levde omkring 600 år före Kristus. Och han levde i ett rike som hette Babylon. Babylon hade erövrat det riket där Daniel kom ifrån. Så Daniel var en fånge. Han hade blivit tillfångatagen ifrån Israel. Men Daniel tjänade den sanne guden. Och berättelsen som vi ska läsa om hittar vi i Daniel kapitel 2. Daniel kapitel 2. Och någon kan läsa vers 1 till 5.
ibland är regeringen så att den lokalnäsan drömmar av vilken blir orolig i sinne och sömmer dig bort ifrån honom. Då lät kungen tillkalla sin spåmän i Sverige, de trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för kungen vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram för kungen. Och kungen svarade till dem: jag har haft en dröm och jag är orolig för sinnes och skulle vilja veta vad jag har drömt. Då talade kaldéen till kungen och svarade: hejskan, må du leva i dina egen ettor. Berätta drömmen för dina tjänare, så ska du meddela utbildningen. Kungen svarade och svarade till kaldéerna: nej, mitt oroliga beslut är att om ni inte säger mig drömmen och dess utbildning ska ni hoppas i stycken och era hus ska göras till platser för orenlighet.
Har ni någon gång haft en dröm när ni har vaknat upp och ni har känt att det där var någonting speciellt, men sen så har drömmen på något sätt försvunnit ifrån er? Man har glömt bort den. Det var precis det som hände med Nebukadnessar. Han vaknade upp och han insåg att det var en dröm som var mycket viktig för honom att förstå. Så han kallade till sig de här spåmännen och besvärjarna och ville ha två saker. Han ville veta vad han hade drömt och han ville veta uttydningen. Men de kunde inte berätta det för honom. Och kungen blev arg. Och han insåg att han hade ett gäng lurendrejare på den som fick lön från den kungliga skattkammaren. Och han beslöt att döda alla de visa i Babylon. När jag går igenom den här berättelsen så brukar jag parafrasera den ganska mycket. Så jag brukar inte läsa allting. Jag läser här i början och sen så berättar jag lite. Och sen så fortsätter vi läsa. Och vi kan läsa vers, om vi går in på vers 17. Vad som hände var att befallningen gick ut om att Daniel och hans vänner också skulle dödas. För de tillhörde de här visa i Babylon. Men de var inte där av en orsak. Så kungens livvakt kom och knackade på hos Daniel och sa: hallå Daniel, jag ska döda dig. Och Daniel sa: oj, vad är det som händer? Varför är det, vad är det som har hänt? Och livvakten berättar vad som har hänt. Och sedan så säger Daniel: men ge mig lite tid så ska jag berätta för kungen vad han har drömt. Och jag ska berätta vad den betyder. Och då kan vi läsa vad han gör sedan i vers 17. Ja, vad skulle du gjort om ditt liv stod på spel och du behövde komma på en hemlighet? Vi ska se vad Daniel och hans vänner gjorde. Vers 17-19.
Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga visa i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himmelens Gud.
Det här bibelstudiet, eftersom att det är det första, så kan det vara det enda bibelstudiet som du ger till en person. Så jag försöker att inkludera vissa bra andliga principer också. En utav dem handlar om bön, som vi ser här. Daniel bad. Och det är ett jätteviktigt ord i vers 19. För där står det första ordet där. Står det: då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Det var inte förrän han bad som han fick svar. Det finns en biblisk princip om att vi behöver be innan vi kan få. Gud kan inte svara på den bönen som vi inte ber. Och det förstod Daniel. Och de samlades och de bad. Och då svarade Gud på deras bön. Daniel prisar och tackar himmelens Gud och han går sedan in och ska berätta för kungen vad han har drömt. Och Vi kan läsa i vers 26 till 28 vad som sägs när Daniel kommer fram inför kungen. Vi är här nu på sjuan.
Kungen sa till Daniel, som hade fått namnet Beltesalser: kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder? Daniel svarade kungen: den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, besvärjare, spåmän eller skämtydare meddela kungen. Men det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn som du hade på din bädd.
Kungen frågar Daniel om han är den person som kan meddela drömmen. Daniel säger i princip nej. Men han säger: det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Han ger all ära dit där den hör hemma, till Gud. Och vi ser någonting intressant i vers 28. Vi får en glimt om vad den här drömmen kommer att handla om. Så jag ställer den frågan. Enligt vers 28, vad kommer drömmen att handla om? Som Nebukadnessar fick. Vad handlar den om?
Framtiden.
Precis. Kommande dagar, det som ska ske i kommande dagar. Och det var precis det vi letade efter här. För att kunna bevisa påståendena som Bibeln gör, så behöver vi kunna hitta att någon har förutsagt framtiden. Och sedan kan vi titta tillbaka på historien och se allt det där hände precis så som det var förutsagt. Och då kan vi tro. Då kan vi tro på att det är sant. Så här har vi någonting som kan svara på vår fråga. Och vi ska läsa vad det var han drömde. Vers 31 till 36.
Nu omkring såg vi en syn, en stor staty framför dig. Och den var död och det stod en syn av dig. Den var så förskräckligt att se på. Det var ett kort staty var en syn på. Röster på armarna och stöver, vilken av fötterna var på. Benen var en järn och fötterna hänvisar järn och hänvisar ben. Medan den stod på den rev sin stel och men inte genom människorna. Och den borta bostadsbostad av lärarna och lärarna och krossade det. Så krossade det här sammanhanget, lärarna och lärarna och krossade det. Sjövet och vårt. Allt blev som andra som röstlade någon sommar. Och vinden förde mot ett slag. Det är inte längre på att finna någon spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som utförde hela jorden.
Tack. Här så kommer det tid att använda era konstnärliga förmågor. Vi har läst drömmen. Och nu är det dags att rita den. Det är jättebra att illustrera det. Ta ett papper och på ett A4-papper vänd det så på längden. Och sen så ritar ni den figuren i hörnet. Även om ni inte kan rita, så rita en streckgubbe eller någonting som gör att man får någonting visuellt. Det hjälper oerhört mycket. Rita den här. Jag brukar rita den så här. Och sen ritar jag en sten längst ner här. Och det gör inget om den blir ful, för det står att den var förskräcklig att se på, eller hur? Så i princip en figur, en staty med bröst och armar och så vidare. Och sen ställer ni frågan till dem: vilka olika metaller som representerades här? Så ja, det är en konstig dröm det här. Vad var huvudet utav? Av guld. Bröst och armar. Men ni kan det här i sömnen. Men för de personer ni studerar med, då, de kanske får leta lite och då kan ni hjälpa dem. Titta i vers, det där är versen. Och sen så hittar de det själva. För då blir faktan deras eget. Då blir det inte någonting som du bara har sagt till dem. Utan då blir det, ja men jag ser det faktiskt från Bibeln. Så silver, vi har brons eller koppar. Ben av järn. Och fötterna.
Lera
och järn, ja. Oj, lera och lera. Skriva. Och sedan, vad hände sen? Vad är nästa grundämne? Eller hör jag på att säga. En sten, det är inget grundämne, men det är ingen metall heller. Så. Nu kommer det roliga. Då ställer vi frågan, vad betyder det här? Jag brukar ställa frågan till dem. Ofta har de inte en blekaste aning. Men jag ställer frågan som är ännu viktigare. Och det är, hur vet vi vad det här betyder? För jag skulle kunna hitta på min egen tolkning om det här. Jag skulle kunna säga att ja, guld, silver, brons, järn och lera, sen blir det sten. Ja, det här representerar en börskrasch. Ja. Det går från guld ända ner till silver. Logiskt och bra, eller hur? Eller någon kanske säger, nej men det här representerar att kungen kommer att bli 11 meter hög. Eller, inte vet jag. Vi kan hitta på 1000 olika tolkningar på vad det här betyder. Hur ska vi kunna veta vad som är sant? Ja, mitt förslag är att vi fortsätter läsa. Och här, direkt i första studiet, så brukar jag faktiskt säga till dem att orsaken till att det finns så många olika kyrkor i kristendomen är för att människor inte låter Bibeln tolka sig själv. Man gör det misstaget att man tar sin egen tolkning istället för att läsa vad Bibeln faktiskt säger själv. Och det här är ett första exempel på det. Hur ska vi förstå den här statyn? Jo, vi måste läsa vad Bibeln själv säger. Så låt oss göra det. Vers 36 till 39 kan någon läsa.
Kungarnas kung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är den gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar. Och det ska regera över hela jorden.
Okej, jag hade fel om börskraschen. Vad representerar de här olika metallerna?
Riken,
eller hur? Klart och tydligt ifrån Bibeln så läser vi det. De representerar riken. Och vad är det första riket som det representeras?
Eget rike.
Precis. Och han var kung i vilket rike då?
Babylon.
Precis, Babylon. Babylon. Bibeln säger att det första riket är Babylon, Nebukadnessars rike, Babylon. Och sedan brukar jag skriva årtal här bredvid. Nebukadnessar rike, eller Babylon, det neobabyloniska riket som man kallar det ibland, varade från 605 till 539 före Kristus. Det var då som Daniel levde. Men Babylon skulle inte bestå för evigt. Det skulle komma ett annat rike. Och sen ställer jag frågan till de, Vet du vilket rike det var som erövrade Babylon? Vid det här laget så kan de förmodligen inte säga det. För många har inte läst historia så bra. Men vi vet, då brukar jag bara säga det öppet, att om vi tittar i historien så ser vi att det var Medien Persien som erövrade dem.
Brukar du nämna att det fanns massor av guld i Babylon och att det också finns historiska
bevis? Ja. Det är faktiskt en jättebra poäng. Och jag...
Medien Persien använder silver nu.
Ja. Jo, det är jättebra att lyfta fram. Vad jag brukar göra dock i de här bibelstudierna är att jag gör en väldigt relativt snabb överblick över det utan att gå in för mycket i detalj. När jag har möteserier, offentliga möten, då går jag lite mer in i detalj och kan slänga upp citat på skärmen och göra det lite mer pampigt. Men oftast, de jag studerar med så brukar jag göra det väldigt enkelt så att de får en överblick över det utan att gräva ner sig i detaljer.
Man hinner inte
det. Nej, för att det tar ganska mycket tid, har jag märkt. Men har man tid så absolut, det styrker det ännu mer. Jag brukar säga det faktiskt om Kopparriket här. För det tycker jag är väldigt fascinerande i historien. Men Medien Persien, och 539 så erövrade de det. De avledde vattnet under huvudstaden i Babylon, kung Koresh, och sedan så marscherade de sin armé under murarna och Babylon föll på en natt. 539, och de regerade fram till 331 före Kristus. Men inte heller det här riket skulle bestå för evigt. Det kom ett annat rike. Bibeln fortsätter att förutsäga att det skulle komma ett tredje rike av koppar. Så ställer jag frågan igen. Vet du vilket rike som erövrade Persien?
Grekland.
Ifall de inte kan svara det så brukar jag säga: har du hört talas om Alexander den store? Och då så kanske de säger: ja, just det, ja, Grekland. Så man får hjälpa dem lite på traven. Alexander den store erövrade eller besegrade Darius 331. Slaget vid Gaugamela. Det är någon som är intresserad. Fram till, och de regerade fram till omkring 168 före Kristus. Alexander den store började när han var 20 år gammal att erövra världen. Han tog sig en tur ner från Grekland ner till Egypten. Sedan så fortsatte han in och tog hela det persiska riket in i Iran, Afghanistan, ända fram till Indien kom han, och sen vände han om. Så orkade inte hans armé längre. Han trodde han skulle ramla av jorden. Han skulle få se jordens ända. Men han insåg att det fanns mycket mer. Men han erövrade hela den då kända världen. Och det därför står att, som det stod i vers 39, det ska regera över hela jorden. Men inte heller Alexanders rike skulle bestå för evigt. Vi kan läsa vers 40 och se vad som händer med det.
Fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra.
Så det skulle komma ett fjärde rike. Och vilket är den starka järnmonarkin som representeras? Det var Rom. Från omkring 168 så började de att erövra Grekland. Och till slut så var de stormakten i världen. Ända från 168 före Kristus så regerade de när Jesus var här. Han gick på jorden. Ända fram till 476 efter Kristus. Då följer i alla fall Västrom, säger man. Och Rom Ja, just det. Jag glömde nämna det om Grekland med brons eller koppar. Det som är intressant är att det står att det ska vara ett rike av koppar. Och Alexanders armé, de hade uteslutande rustningar och vapen utav koppar eller brons. I princip. Det var deras utrustning. Jag har varit själv på Brittiska museet och sett de utrustningarna som de hade. Det var allting utav koppar. Ända från topp till tå. Så det är väldigt fascinerande att Bibeln har förutsagt många hundra år i förväg att det här skulle hända. I Rom, deras metall var järn. Det var det de använde sig utav. Det var därför de kunde besegra grekerna. De hade ett starkare vapen. Deras arméer besegrade de grekiska eller hellenistiska. Och Rom blev i stort sett nästan en av de största rikena som världen har sett. Kanske inte till yta finns det kanske något annat som har varit större. Men i makt så finns det inget som har varit större. Vad hände med Rom då? Skulle det bestå för evigt? Vi läser vers 41-43. Vad säger Bibeln?
Vad du såg fötterna och tårna var delvis av frukman för lyra och delvis av det. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat i lering. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lyra betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat i lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål. Men att det inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera.
Fötterna representerar då något annat. Jag brukar ställa kuggfrågan till dem. Vem erövrade Rom? Vilket rike var det som erövrade Rom? Kanske kliar sig för mycket i huvudet, men svaret är att det var ingen som erövrade Rom. Det var för stort och mäktigt för att någon skulle kunna erövra det. Så det splittrades. Precis som Bibeln förutsade. Det sa att det nästa rike skulle vara ett splittrat rike. Järnet skulle splittras upp i fötterna. Så Rom delades upp i, fascinerande nog, 10 distinkta delar. Vilket väldigt passande representerar de 10 tårna på den här statyn. Precis som de 10 tårna på statyn så delades Rom upp i 10 delar. Det finns ingen plats att skriva på, men jag suddar ut dem här om det är okej. För er information, ni behöver inte säga exakt vilka delar det är, men jag skriver upp dem ändå. Frankerna, alemanerna, langobarderna, här är de olika delarna, sveberna, saxarna, just det, anglosaxarna, 1, 2, 3, 4, 5, sen har du burgunderna. Du har västgoter. Nu är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bra. Då är det bara de 3 kvar. Östgoter. vandaler och heruler. Det var de olika delarna. Och de här olika stammarna gav sedan namn åt nationer som vi idag fortfarande har kvar, många utav dem, eller de flesta av dem. Frankerna, vilken nation tror ni de gav upphov till? Förstås, Frankrike. Alemanerna. Det kan vara lite svårt. Om de talar spanska så är det jättelägligt att fråga dem, vad heter Tyskland på spanska? Någon som vet? Alemani. Är det. Det är Tyskland. Anglosaxarna är kanske lättare också. Det är förstås England. Langobarderna, det var Italien. Sveberna var Portugal. Burgunderna är Schweiz. Västgoterna är Spanien. Och de här alla är utrotade. Och det kommer vi prata mer om senare. Ja.
Kom inte västgoterna uppifrån Skandinavien och bosatte sig sen?
Jo, det stämmer. Alla de här var faktiskt germanska stammar från början.
Det är inte det där med att de skulle komma till Skandinavien, det är en i de gröna. Att öst och västgoter skulle bara vara uppifrån.
Från Götaland och Gotland. Ja, jag vet inte hur mycket sanning som ligger i det, men jag vet att de kom i alla fall från norr. De kom ifrån, de var germanska stammar. Vad romarna kallade för barbarer. Och
som ägde det här med Babylon. Det står i profetierna. Staden Babylon ska aldrig byggas på nu.
Mm.
Öken hundra ska tjusa dess palats. Och en arab ska aldrig sätta upp sitt del. Och den ska gå stora kroken kring. Det är en profetia. Den ska aldrig återhandla.
Sant, sant. Och det gjorde det inte. Precis som Guds ord hade sagt. I alla fall, det där är bra att veta. Ni behöver inte berätta allting för dem. Men om de är intresserade så kan ni säga det. Så, järnet och leran måste alltså representera det splittrade romarriket, eller vad vi idag skulle kalla Europa. Ni kan kalla det Europa eller det splittrade romarriket. Vilket som. Men Bibeln sa att det här skulle vara ett splittrat rike. De skulle försöka förena sig genom giftermål, genom militär erövring. På något alla möjliga sätt så skulle de försöka förena sig. Men de skulle inte lyckas. Och gissa om det har gjorts många försök att ena Europa. Gång på gång har det gjorts försök. Stora kungar som ville föra allting under en och samma fana. Vi kan nämna väldigt, eller några stycken utav dem. Men, Karl den store. Ifrån Frankrike faktiskt. Du har Ludvig. Vet jag inte vad han heter. Är det 14:e är det nog. XIV är det. Du har Napoleon förstås. Nyligen så är det, ja, under första världskriget var det kejsar Wilhelm för Tyskland. Som skulle göra sin speciella manöver där. över Holland, men misslyckades, och sen blev det skyttegravskrig. Och fortfarande så är Europa splittrat. Adolf Hitler förstås kom kanske närmast utav dem. men erövrade inte England och misslyckades, dog i en bunker. Europa är fortfarande splittrat idag. Idag också, nu i modern tid, så försöker man ena Europa genom fredliga vägar. Och verkar det som att det håller på att gå bra? Ja, några starka, några svaga. Kommer det att hålla? Bibeln säger nej, det kommer inte att hålla.
Förra året så stod det i lokaltidningen här att det var fråga om när EU skulle flytta ihop.
Ja, och det är en bra fråga. Bibeln säger de kommer inte att kunna förenas. Och här, mina vänner, så har vi en beskrivning som Bibeln har gjort med över 2500 år av politisk historia. I några få ord så har Bibeln förutsagt över 2500 år av politisk historia och allt har slagit in. Bibeln sa att Babylon skulle falla, det föll. Bibeln sa att Medien-Persien skulle komma, det kom. Bibeln sa att Grekland skulle komma, det kom. Bibeln sa att Rom skulle komma, och Rom kom. Bibeln sa att Rom skulle inte erövras av något annat, utan det skulle splittras upp. Det skedde precis så som Bibeln hade sagt. I 10 distinkta delar, precis som vad Bibeln har förutsagt. Bibeln sa att de skulle försöka förena sig genom giftermål, genom andra militära medel, men det skulle inte lyckas. Och det hände precis som Bibeln har förutsagt. För mig är det här oerhört fascinerande, otroligt. För mig kan jag inte göra något annat. Även om jag inte skulle vilja att Bibeln var sann, så måste tvingas jag att tro att den är sann på grund av den här profetian. Man kan inte bara förkasta den. Och nu till avslutning så kan vi läsa vers 44 och 45 och se vad den här stenen representerade.
Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall bestöras och vars makt icke skall bli överlämnat till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå i minne rike.
Och 45.
Ja, ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock gick inte med genom människohänder. Och att det krossade hjärnet, kroppen, leden, silver och guld. Så har en stor Gud uppenbart för kungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är viss, och dess utbildning är tillfällig.
Amen. Det sista riket är ett Guds rike som ska krossa och göra slut på alla andra riken. Och vet ni, om allt annat i profetian har gått i uppfyllelse, så kan vi vara säkra på att det sista också kommer hända. Vi lever inte under Babylons tid, vi lever inte med i Persiens tid, inte Greklands eller Roms. Vi lever här, i tånaglarna på den här statyn. Och det nästa som vi förväntar är inte något nytt världsrike, utan Guds eviga rike. Jag brukar göra en appell här, en vädjan i slutet. Och jag tror inte vi hinner mycket mer. Men jag har skrivit upp 3 olika appeller som man kan ge. Beroende på vem man studerar med. Det finns olika personer. Antingen så är de en solid kristen, som vi nämnde. Och då är det inte så passande eller lägligt att säga, kan du se att Bibeln är trovärdig? För de tror att Bibeln, de tror redan på Bibeln, att den är Guds ord. Det kan vara lägligt, men vad jag brukar säga är så här. Jag vet att du tror eller tror att Bibeln är Guds ord. Och jag hoppas att detta har hjälpt dig. Eller att detta har hjälpt att bekräfta det för dig. Har hjälpt till att bekräfta det för dig. Sen ställer jag frågan. Skulle du vilja fortsätta att studera Bibeln? En passande appell om en person är kristen. Den andra gruppen är sökare, eller så kallade backsliders, alltså personer som har varit kristna men som har lämnat lite och inte, ja, är inte aktiva längre. Passar också den här sökareappellen. Jag brukar sammanfatta det vi har pratat om. Ser du det som vi har, du har sett det som vi har studerat här idag, om att Bibelns Gud har förutsagt de här olika riken och att allting har ägt rum precis så som det har hänt. Och sen ställer jag frågan, är du villig att ge Bibeln en ärlig chans och upptäcka vad den påstår sig vara? Är du villig att ge Bibeln en ärlig chans? Och upptäcka vad den påstår sig vara. Den sista gruppen är skeptiker. Människor som inte är alls kristna, kanske ateister eller har inget intresse egentligen. Men de är intresserade av att få information om Bibeln. Så när jag börjat studera med dem, då brukar jag ställa den här frågan. Eller jag brukar säga att jag vill inte låtsas som jag har svarat på alla dina frågor. Frågor. Men jag har försökt presentera Bibeln som en intelligent bok. För intelligenta människor. Är du öppen för att titta närmare på Bibeln och dess påstående? så. Känns det bekvämt? Ni får prova er fram. Jag ser att vi har dragit över på tiden och jag beklagar för det. Men låt oss avsluta med en bön. Och det är min önskan i alla fall att var och en av oss här ska kunna få användning och nytta av det här. Och att kunna omsätta det också i praktiken. Är det er önskan? Ska vi be. Herre, tack att du har varit med oss och du har visat oss igen saker som vi redan vet. Du har påmint oss om att du är en enorm mäktig Gud som kan förutsäga framtiden. Jag ber att vi ska kunna använda de saker, praktiska saker vi har lärt oss idag och att vi ska kunna hitta personer som också är villiga att studera det här. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack för idag. Ja, jättebra. Jag kan ta fler.
Jo, var det så? Jag pratade med Ben idag och frågade honom om han skulle skicka förskott till dig. Men han sa att du hade sagt att du inte behöver. Men är det så? Eller?
Jo, vi behövde.
Ja, ni behövde väl? Ja. Det är för så förstod jag det. Ja. Men han fick den uppfattningen att han hade du hade sagt att du inte behövde det. Aha. Men det var tidigare kanske, vet annat.
Nej, han ringde och frågade. Men, nej, innan. Men jag tror att jag sa liksom att jag sa det på ett vagt sätt kanske. Så han fick den uppfattningen. Nej, han har skickat den nu.
Han har skickat?
Ja, så jag har fått den.
Nu idag eller?
Ja, jag tror det. Jag vet inte när det var.
Jaha, okej. För när jag ringde honom så sa han det i morse alltså.
Jaha.
Jaha, okej. Men då så.
Okej. Ja, nej, men det var, jag trodde när han ringde så trodde jag att det var bättre än vad det var.
Ja.
Så det var
dålig gissa.
Ja, det var några dagar sedan.
Ja, okej. Okay. Ja, okej.
Okay. Så, men
okay. Ja, men bara att det är okej nu.
Ja, det är okej nu. Men ska jag skriva någonting till honom eller?
Nej, det behöver du inte. Nej, det var jag som undrar om.
Ja, nej, alltså vi.
Det är klart att ni behöver.
Vi hade inte. Han frågade om mat och så. Jag sa typ att vi har ätit på vegana en del. Så, men vi har inte pengar för. Alltså, eller vi hade inte det då i alla fall. Alltså, och köpa under resterande veckorna.
Det är tillräckligt den jag
tror. Ja, det är absolut tillräckligt. Så. Ja, det
är jättebra. Är det här sånt som du själv har gjort eller en liten blandning av det som du tycker
är? Ja, alltså det är ju en del från Arise när vi fick det från början. Och sen har jag använt det och sett vilket som fungerar bäst i Sverige och
modifierat.
Ja, men grunden är ju från Arise. Men bibelstudierna, ibland så, en del bibelstudier har jag gjort helt om. Så jag har inte alls samma struktur som jag hade från början. Det är väl de första studierna, de har jag ganska mycket liknande.
Så, men har du de här texterna också printat?
Ja, de finns på roparna på hemsidan där. Så finns de i.
Så roparna, är det?
Det är min och Dans hemsida.
Har ni en hemsida?
Ja.
Så man bara skriver in roparna?
Ja, du skriver in roparna.se.
Ah, okay. Nej, för jag tänkte för min egen del. Jag har ju bibelstudier med familj i Närkes. Så att jag ska ha, jag har haft en frälsning. Jag tänkte att jag kan fortsätta enligt modellen.
Ja, absolut. Jag kan ge dig en... ett kort. Där står det roparna.se där. Så. Där finns det en flik som heter smak. Som man kan trycka på. Så kommer det här upp. Det är ljudfiler och sen under så finns det textfiler också.
Är det era...
Ja, den här vi har haft i Norrköping.
Aha.
Så har vi spelat in.
Alltså för